Ja, en del av er kanske kommer ihåg att jag någon gång i tidernas begynnelse började en serie med utifrån psalm 23, den 23:e psalmen. Jag tänkte ju försöka avsluta den idag nu. Det är alltid gott att få avsluta det man påbörjar. Och det här har varit. Jag har tänkt på det mycket nu när jag har förberett att det här har betytt så oerhört mycket för mig själv. Att än en gång få stanna upp inför psalm 23 och inse att jag har bara liksom skrapat på ytan. För att det finns så oerhört mycket att hämta i den här psalmen. Och samtidigt, eftersom det är en så välkänd psalm, så är det lätt, sa jag också första gången, så här, att vi tappar bort det. För att den har vi hört så många gånger. Vi har varit på. Vi som är lite äldre har varit på många begravningar, och då har ju ofta psalm 23 dykt upp någonstans, och så tror vi att det är där den är hemma kanske. Och vi tänker så här, ja, men den har jag ju hört förut. Och så missar vi att Gud talar alltid genom sitt ord. Guds ord är alltid levande, varje gång vi hör det. David har skrivit psalmen. Han skulle ju kunna skriva den utifrån sitt herdeskap. Han var ju herde när han var liten, eller när han var ung. Men han har skrivit det utifrån fårets upplevelse. Och då sa jag också att just fåret används som bild för oss människor över 200 gånger i Bibeln. Och det innebär ju att här finns det någonting att hämta, samtidigt som jag tänker att det är svårt för många utav oss. Jag har aldrig haft några får. Även om jag skulle önska att det kanske, men det har aldrig kommit dit. Så att, och herde, liksom, det har vi ju inte på det sättet i Sverige, för här hänger vi in dem med staket. Men kanske att vi har hört talas om fåraherden och får så pass mycket så vi ändå kan ta till oss det som, liksom, för det är ju ett bildspråk här som är fantastiskt och som vill tala till oss. Jag hoppas att vi kan få tag i det, trots att vi inte är några. Kanske finns det någon fåraherde här, men det är nog inte så stor chans. Vers 2-6 kan man säga sammanfattas ju då i den första versen. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Och sen är ju då följande versen liksom en beskrivning. Vad innebär det? Det låter ju liksom som en bra sammanfattning, men vad innebär det? Och då går vi vidare. Och då sa jag vid första tillfället att tror jag de första verserna där det står: han låter mig vila på gröna ängar, han leder mig till lugna vatten och han ger mig ny kraft. Jag sa att det är ju någonting som ligger på Guds hjärta. Och eftersom han börjar där så kan man ju tänka att det här är viktiga saker. Och att det är en bristvara i vår tid. Lugn och ro och vila. Det är inte högprioriterat, utan vi jagas fram och tillbaka. Samhället är, liksom bygger på att alla människor springer som såna här, vad heter det, små hamstrar i en bur när de springer på sina djur. Liksom här, man undrar, de måste ju dö snart. Va? Men så är det. Och då är det så underbart att få säga, men om Herren är din herde, så låter han dig vila på gröna ängar. Han leder dig till lugna vatten där du finner ro för ditt inre. Där du kan stanna upp, bli stilla och bara ta emot det Gud vill ge. Och jag sa också då att det är inte bara så att det erbjuds som en möjlighet, utan det står att han leder. Herden på den här tiden nere i Israel gick alltid före flocken. Och här står det att han leder oss till lugna vatten. Det innebär inte att det bara är ett erbjudande till oss, utan bekänner du och jag att Herren är min herde, då är det så här att då vill han leda dig och mig till lugna vatten. Andra gången predikade jag om rättfärdighetens vägar. Han leder oss på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Vi brottas ofta med det, liksom hur hittar jag Guds vilja och så här. Och jag har brottats med det jättemycket genom livet. Och så liksom landar jag i det här att det är klart att om jag vill, om jag söker Gud för att finna hans vilja för mitt liv, då är det ju så här att han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Guds namnet är ju, vi har sjungit om det, det är högt överallt. Det är det högsta namnet som finns. Och det är klart att det borgar för att han leder oss på rättfärdighetens vägar. Och idag ska jag då försöka avsluta med verserna 5 och 6. Och det är ju en underbar slutkläm på den här psalmen. Nu kan vi ta fram första bilden där. Och här ser vi att David byter bildspråk. Nu är vi inte längre ute på ängarna eller vid det lugna vattnet. Men det handlar ju fortfarande om fåret. Det handlar om oss människor vars herde Herren är. Och första gången så sa jag också att fåret är ju ett försvarslöst djur. Ett av de få djuren som inte har egentligen någon möjlighet att försvara sig. Och därför så har det naturligtvis många fiender. Om du och jag satt vårt hopp till Herren och frimodigt bekänner att Herren är min herde, så lever vi också i ett fiendeland. Vi lever egentligen i en krigszon. Och ibland så har det här överbetonats, men i vår tid så tror jag att det är större risk att vi underbetonar det. Allting blir liksom någon mjuk massa bara. Och vi luras att tro att allting är väl, men så är det inte. Det pågår en oerhörd kamp, en strid mellan Guds rike och djävulens rike. Och här skulle jag vilja läsa innan vi fortsätter. Efesierbrevet 6, verserna 10-13, de finns inte med på bild, så har du med dig din bibel så slå upp det, och annars får du lyssna. Efesierbrevet 6, 10-13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Nu finns det många mer bibelställen vi skulle kunna läsa här, men det är helt klart att Bibeln beskriver det kristna livet som ett liv där den här kampen pågår mellan det onda och det goda, mellan Guds rike och djävulens rike. Och samtidigt så är det ju då väldigt klart vem som kommer att segra. Ibland säger vi ju det att vi har ju läst sista bladet liksom i Bibeln, så vi vet ju vem som kommer att vinna den här kampen. Och det är också Guds ord väldigt tydligt med. Samtidigt så är det också tydligt då att djävulen fortsätter. Han är ute för att stjäla, slakta och förgöra, som det står i Johannes 10. Men jag har kommit för att ni ska ha liv, och liv i överflöd, säger Jesus. Och det är så underbart att få ha med det, tänker jag, mitt i den här kampen. Så säger Jesus, men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och i psalm 23, vers 5 så talas det just om överflödet. Du dukar ett bord för mig framför mina fiender. Du dukar ett bord för mig. Och jag tänkte säga, om man kunde föreställa sig ett stridsfält där striden är i full gång, och helt plötsligt så sätter sig ena sidan soldater ner för deras befälhavare bjuder in till en stor bankett mitt i striden, för det är egentligen den bilden som målas upp här. Striden är i full gång, det är ingen tvekan om det, men mitt i det här så inbjuder Herren oss för att han har förberett ett bord, han har dukat ett bord. Fienden finns där, men det är ju helt klart. Hur kan man göra sig? Jo, vi vet att vi segrar. Djävulen är besegrad, han kämpar fortfarande, men han är besegrad och han kommer att tillintetgöras. Det står att Jesus ska lägga alla sina fiender under sina fötter. Och bilden här är att Herren i god tid har förberett en underbar måltid, en bankett där vi välkomnas in att ta del utav det här överflödande livet. Ibland så kan vi ju jaga upp oss lite grann och så, eller ja, vi jagar ofta upp oss och vi blir stressade, vi blir jagade. Och då är det precis som om Herren säger att kom, sätt dig vid bordet. Jag har dukat, jag har förberett allt för dig. Kom och ta emot. Du smörjer mitt huvud med olja. Vi kan ta nästa bilden så ser ni det. Ja. Och min bägare flödar över. Du smörjer mitt huvud med olja. Och, det är också en bild som kan vara svår för oss att ta till oss. En del av er kanske använder diverse, jag vet min fru gör det. Tar en lång stund varje morgon och får in allt det här klabbet i håret. Jag har ju inga stora problem med det, en del andra här ser jag har samma lättvindiga liv. Inte så många faktiskt, men vi är några stycken. Så vi är inte vana vid det här att stryka olja i huvudet. Så va. Men på den här tiden, eller ja, i Nya Testamentet kan vi läsa om exempelvis Jesus kommer till ett gästabud till ett hus. Och så småningom så kommer det in en kvinna med tvivelaktigt rykte och hon kryper ner vid hans fötter. Hon väter hans fötter med sina tårar och hon smörjer dem med dyrbar balsam. Och då blir världen irriterad på den här kvinnan och säger Jesus, du smorde inte ens mitt huvud med olja när jag kom. Och vad jag förstår ifrån seden på den här tiden så var det liksom en hedersbetygelse när man kom till ett hus efter en lång vandring att världen på stället smorde mitt huvud. Och samtidigt så vet vi i Gamla Testamentet att konungar, när de skulle liksom sättas in i tjänst, så smorde man kungen till tjänst. Och här talar Guds ord om att så här möter Gud med oss. Han bevisar oss heder genom att möta oss på det här sättet. Vi kommer att se liksom det slutklämmen på den här salmen är på något sätt som att det finns ingen hejd på vad Gud vill göra. Hur mycket han älskar oss och hur mycket han har berett för oss. Han smörjer mitt huvud med olja. Och sen följer den här underbara lilla strofen. Min bägare flödar över. Och då tänker jag så här att troligtvis nu när David har kommit hit och har liksom påminns om hur ofattbart god Gud är som herde för hans liv. Liksom den som leder hans liv, den som är allt för honom. Så tänker jag, nej, det är för mycket. Liksom jag fixar det här. Det bara rinner över. Det är ju för mycket. Och jag kommer att tänka på John Wesley när han liksom mötte den helige ande för första gången påtagligt och medvetet. Så här så kom han till en punkt när han beskriver det så här att jag fick be Gud om att hålla tillbaka för jag klarade inte mer. Och då tänker jag att det är nog känslan David har när han kommer hit och han har sagt du låter mig vila på gröna ängar, du leder mig till lugna vatten, du ger mig ny kraft, du leder mig på rättfärdighetens vägar och även om jag vandrar i den mörkaste dag så fruktar jag ingenting och du dukar upp ett bord för mig inför mina fiender och du smörjer mitt huvud med olja. Nej Gud, det här är för stort, det här är för underbart, är du så god emot mig? Ja, det är mer än vad jag kan ta emot. Och troligtvis är den här bilden hämtad från en sed som man använde eller som var i bruk på den tiden och som fortfarande är det. Jag lyssnade på en av mina favoritlärare, en kvinna som heter Jill Briscoe. Hon berättade att hon vid ett besök i Israel besökte ett beduintält och när hon kom in i tältet så fick hon sitta ner på golvet naturligtvis och så skulle man ju bjuda på någonting. Det är ju oerhört viktigt att få så fort som möjligt bjuda på någonting. Och de kommer fram med en kanna kaffe och så får hon en mugg i sin hand. Så håller de en stor skål under koppen och hon förstår sig inte riktigt på det här men världen börjar hälla upp. Och det stiger ju i koppen, så Eva, och då brukar vi säga, vill du ha mer? Och jag som alltid tar mjölk, jag brukar alltid hälla upp för lite då. Och säga, nej, man ger lite till, brukar de säga då när jag häller upp. Va? Men i det här fallet så hällde världen bara och hällde och hällde. Och hon såg att precis när som helst kommer det att rinna över. Så hon, ska jag dra undan koppen? Nej, det kunde hon ju heller inte göra eftersom han stod och tittade. Men då var ju grejen det att ett bevis för hur välkommen du är in i vårt tält, in i vår familj, det är att världen fortsätter att hälla och det bara rinner över koppen och så samlar man upp det i fatet där nere. Han bara häller och häller och fatet är ju stort så det kan ta emot mycket. Och jag tänker, tänk om du och jag kunde fatta det, om vi kunde ta det här till oss, att när vi kommer inför Gud så är det inte så att vi behöver gnälla och säga Gud, det har varit torrt länge nu. Kunde du inte bara hälla på lite grann? Nej, sån här är Gud. Alltså att han häller och häller så att det rinner över. Och det som rinner över, det är ju tänkt att välsigna de som finns jämte dig. De som finns jämte oss. Det finns för alla. Och därför när Gud häller på, så häller han inte på sig det bara på håret. Så att vi ska klara och ta det vidare, som jag behöver dricka lite nu. För Gud är ju så oändligt rik. Och han är så rik i sin kärlek mot oss. Och då tänker jag ibland så här. Hur är det? Nu kommer vi samman idag som församling och och även om du inte tillhör församlingen här, så är du så välkommen att vara med och dela gudstjänstgemenskapen den här förmiddagen. Men vi kommer tillsammans för att möta Gud. Vi kommer tillsammans för att lovsjunga honom. Och det här är ju ett fantastiskt tillfälle när Gud tar emot vår lovsång och så ger han tillbaka utav sin välsignelse. Men då frågan, hur tänker vi när vi kommer? Är det så att vi tänker, ja, nu är det gudstjänst igen, det är bäst att knalla iväg. Får se vad som händer. Om det är torrt idag eller om det blir... Ja, jag träffar ju vännerna, de är ju underbara att träffa naturligtvis. Men... Eller vaknar jag söndag morgon och så tänker jag, wow. Puh, undrar hur stor kopp jag sätter med mig idag. Så Gud får fylla på så det bara rinner över. För nu kommer jag tillsammans med en hel grupp människor som längtar precis som jag. Och så är Herren här. Och så bjuder han oss att komma. Och så börjar han att hälla. Och han slutar inte. Han stänger inte av. Utan han fortsätter. Och då är ju frågan om vi är en öppen kopp eller om vi är stängda så här så att det rinner av och så går vi hem och säger att ja, det var inget särskilt. Eller också går vi hem och säger Gud, min bägare flödar över. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att du är så ändligt god? Johannes 1:16, där står det, av hans fullhet har vi alla fått med nåd och åter nåd. Nåd och åter nåd. Och det här har jag säkert lyft fram tidigare. Detta är ett av de här bibelställena som jag har med mig från min tid på Kortebo-skolan. Stig Wikström. Han beskrev det här, att det här är som havets våg eller havets vågor. Och jag brukar ofta stå antingen vid en sjöstrand eller vid havet och så brukar jag tänka just på den här versen. Och jag står där och jag har aldrig lyckats och står där utan att det bara kommer våg efter våg. Våg efter våg. Och jag kan stå där, jag skulle kunna stå där hela mitt liv och det skulle fortsätta att komma våg efter våg. Så är det med Guds nåd över våra liv. Nåd och åter nåd. Försök att föreställa dig havets vågor eller stå på en sjöstrand när det bara kommer en sån här liten våg efter våg och så tänker man, nej, där kommer nästa våg. Så är det med Guds nåd över våra liv. Och längtar vi så finns det ju egentligen inga begränsningar. Det finns inget stopp. Det finns ingen så här bortre gräns för hur mycket utav Gud man kan uppleva. Och jag tänker ofta på det. Ofta så säger vi så här att jag vill ha mer av Gud. Jag vill ha mer av helig ande. Det är ju, alltså vi tänker ju helt rätt naturligtvis, men det låter samtidigt episkt. Så jag tänker så här, okej, ge Gud bort sig i små bitar så här, så att jag har fått så pass mycket, men jag vill ha så nu får jag en liten bit till. Nej, så är det ju naturligtvis inte, och jag tror inte egentligen att vi tänker så, utan jag tror att våran längtan uttrycker vi på det sättet. Gud är ju den han är. Han är fullständig, han är hel, han är total. Den helige ande är fullkomlig också. Så att den helige ande kommer i en stor bit så att säga. Men sen är ju frågan, vad händer i mitt liv? Vad händer när du hör att Gud är så generös mot dig? Han längtar efter att få ge och få ge och få ge. Han längtar efter att få möta med dig. Han längtar efter att få fylla dig. Ja, förhoppningsvis händer ju det att vi gör rum. Och vad som händer då när vi känner att vi möter Gud är att wow, det har expanderat i våra liv. Från början kanske vi öppnar en liten bit så här och så känner vi att det här var ju så underbart. Gud, ta mer av mitt liv. Fyll mig. Helt och hållet från huvudet och ända ner till fötterna. Fyll mig så att det händer någonting i mitt liv. Så att det får bli den här funktionen att det flödar över. Så att andra får del av dig. Men det handlar om längtan. Och jag tror att det är det som gör att vi möter Gud starkare ofta tillsammans. Ibland har vi de här oerhört starka upplevelserna alldeles ensamma med Gud. Och det hoppas jag att vi har allihopa, att vi får dem eller tar de stunderna så att han har möjlighet att göra det. Men när vi kommer samman, det är ju så när man åker på en konferens, det vet ni säkert, jag tror de flesta har varit på någon form av konferens. Och av någon lustig anledning så fylls man ju ofta av en sån här underbar förväntan. Och när man är på väg dit så tänker man, undra vad Gud ska göra den här gången. Och Gud, att du får ta dig in i mitt liv och så här. Ofta så åker man därifrån och så tänker, tack gode Gud, det här var ju fantastiskt. Men då tänker jag att Gud är ju densamme här, va? Så frågan, eller vad det handlar om egentligen, det är ju hur tillgänglig jag är. Hur mycket av min längtan och förväntan som bara får komma fram. Som jag inte stänger in mig när jag kommer och tänker, nej man, nu måste jag ha en viss värdighet, för nu är ju de här och så här. Och vilket innebär att ibland så känner jag att idag skulle jag verkligen behövt förbön. Men vad tänker vännerna om jag går fram och tänker, aha, nu har han syndat igen, vad kan det vara den här gången? Man struntar i det. Längtar du efter Gud, längtar du för att bli berörd av Gud, så låt någon av syskonen lägga sin hand på dig och be för dig. Och Gud får komma liksom med sin kraft och med sin ande och möta med dig igen. Vi är ständigt, jag tänkte på en sån här fras jag med mig från min barndom. Vi är behovets barn, brukar man säga förr. Och det, jag vet inte om det är användbart för er som är yngre, men jag skulle tro det. Vi är behovets barn allihopa. Vi kommer aldrig på den här sidan himlen till den punkten att vi är fyllda fullständigt. Vi behöver inte mer. Utan varje morgon vi vaknar så är det ett stort behov, ett stort rop till Gud. Gud, kom. Och ja, det finns några underbara bilder som jag vill ta med här på slutklämmen ifrån Saltaren. Saltaren är ju en underbar bok. Psalm 42:2 finns heller inte med på bilderna där. Psalm 42:2, som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Och är du något intresserad ute i djur som Urban här till exempel, så kan man ju ana hjorten när han har gått länge och väl. och tungan är så torr så den liksom går inte att få varken in eller ut, så är ju det enda hjorten längtar efter det vatten. Och jag önskar så att vi kunde få dela den känslan. Gud, det finns bara en sak jag längtar efter riktigt, riktigt mycket, och det är dig. Så finns det en vers till som är alldeles underbar som jag bara måste ha med. Psalm 27:4. Psalm 27:4, och många av er kan den. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se hans ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Och då kommer vi in på de två sista stroferna i psalmen. Din godhet och nåd följer mig hela mitt liv, och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Kan ju låta lite högtravande, men det är så fyllt med Guds godhet. Tänk tanken. Här har jag skrivit wow. Det hade Urban på sin lapp med någonstans. Din godhet och nåd följer mig hela mitt liv. Din godhet och nåd följer mig hela mitt liv. Det innebär att du kan liksom inte säga att här börjar det och där slutar det, eller där fanns det inte, för där var det jättejobbigt. Men där upplevde jag lite Guds nåd. Nej, din godhet och nåd följer mig hela mitt liv. De här dagarna när du vaknar med ett leende på läpparna och tänker wow, vilken underbar dag. Eller när kvällen kommer och du säger wow, det var länge sedan jag upplevde en sån här fantastisk dag. Eller när du möter kvällen och du tänker undrar om jag ska orka med en dag till. Så är detta fortfarande sanning. Guds godhet och nåd följer dig hela livet. Och sen kommer ju då slutklämmen, och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Och här står ju Herrens hus för templet i Jerusalem, och det var ju där som Guds närvaro fanns. Där bodde Gud under gamla testamentets tid. Där bodde Gud, där fanns Gud. När man skulle söka Gud, när man skulle offra till Gud, så var det dit man sökte sig. Och det här, det talar ju då om den här innerliga nära gudsgemenskapen. Och då står det att det kan du och jag få uppleva alltid. Det är det Gud längtar efter. Han vill inte leva lite nu och då, en vecka på konferensen mitt i sommaren, eller en helg när det är något särskilt på gång, utan han vill ha dig och mig nära hela tiden. Jag önskar att jag kunde liksom få tak i det. För då tänkte jag då borde det komma ett halleluja någonstans. För det finns ju anledning till det. Tänk att Gud har gjort allt förberett. Han har dukat upp den här banketten för att han vill liksom dra oss till sig, för att han vill leva nära. Han vill att du och jag ska leva nära. Han vill att vi ska komma så nära det bara går. Och det vill han att vi ska vara alltid. Och han har gjort allt färdigt. Så känner du och jag det som att wow, nu är Gud väldigt långt borta, så är det inte hans fel, kan jag lova. Då är det inte hans fel. Utan då är det någonting som behöver hända i våra liv. Då behöver vi kanske liksom vika upp den här koppen igen så han får fylla på, så det flödar över. Istället för att stänga till och dra oss tillbaka, så behöver vi komma nära. Ja, jag tänkte vi avslutar med att läsa den här psalmen tillsammans. Och så hoppas jag att någonstans emellanåt så har du fått en tanke som kanske förnyar din kärlek till den här psalmen och öppnat någon liten ny vy så här. Så att du tänker, wow, är det verkligen så? så går du hem och suger på det här lite grann. Och så läs gärna den här psalmen. Det är, jag har sagt det många gånger. Alltså läs Guds ordet gång på gång. Inte en gång per år kanske, eller en gång var femte år. Utan sådana här oerhört viktiga centrala ställen som psalm 23 till exempel. Läs det gärna varje dag. Ska vi läsa tillsammans? Jag vet inte om ni ser. Ni som ser får gärna följa med, ni som har biblar. Nu är detta från den här nu Bibeln, så att översättningen kanske känns lite annorlunda. Så läs gärna med mig här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Han leder mig till lugna vatten. Och han ger ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Och även om jag vandrar i den mörkaste dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Du dukar ett bord för mig framför mina fiender. Du smörjer mitt huvud med olja, min bägare flödar över. Din godhet och nåd följer mig i hela mitt liv. Jag åter får bo i Herrens hus för alltid. Amen. Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, när vi bara anar vad du har förberett för oss, vad du längtar efter att ge oss, så måste vi stämma in med David och säga: min bägare flödar över. Hur är det möjligt, Gud? Hur är det möjligt? Att du älskar oss så innerligt, så oerhört, att du har gett din egen son för vår skull. Och sen längtar du efter att leva nära oss varje dag i livet. Du vill låta din nåd möta med oss varje dag. Herre, jag vill tacka dig för din nåd. Jag vill tacka dig för din godhet. Jag vill tacka dig för allt det du har förberett för oss. Men Herre, så vill jag också be dig att du hjälper oss att söka oss fram, att söka oss nära. Herre, tänd längtan i våra liv. Tänd en eld som brinner, som inte går att släcka, Herre, utav längtan efter att leva nära dig. Och Herre, mitt i kampen, mitt i striden, Herre, så liksom välkomnar du oss in att bara sitta ner hos dig. Att äta en festmåltid i din gemenskap och inse att du har makten. Du har all makt i himmelen och på jorden. Herre, tack för din inbjudan till oss den här förmiddagen att komma nära.